Hej och välkomna till DI:s ledarpodd där vi tittar närmare på veckans två viktigaste ämnen. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Och med mig idag har vi DI:s politiska redaktör PM Nilsson och ledarskribenterna Tobias Wikström och Frida Wallnor. Idag ska vi börja med att prata om hållbarhetsbegreppet apropå sjunde AP-fondens beslut att svartlista det finska och investorägda verkstadsbolaget Wärtsilä. Detta på grund av en påstådd involvering i amerikanska kärnvapen. Vi ska också prata om den kontroversiella bankskatten som har varit en följetong här på DI:s ledarsida, men som riksdagen då beslutade om igår. Vi börjar med AP7 PM. Du skriver i veckans måndagsledare att AP7 agerar som de ryska och kinesiska underrättelsetjänstens största och viktigaste idiot i Stockholm. Vad menar du egentligen?
Ja, det är en bra fråga. Så här, det här, Finland och Sverige är två stater som på olika sätt kämpar för att associera sig med USA. Det är två stater som har långtgående försvarssamarbeten och försvarsmateriellsamarbeten och gör stora inköp. Patriot i Sverige och nu senast amerikanskt stridsflyg i Finland. Och då har man med nödvändighet att göra med industrier som antingen gör kärnvapen eller levererar till plattformar som har kärnvapen. Det är svårt att undgå det när man har med USA att göra. Så att den politiska viljan i Sverige och i Finland är att ha med denna del av USA att göra. Och samtidigt så har vi då en svensk stor statlig pensionsfond som svartlistar detta samarbete.
Vi ska kort bara säga att de svartlistar på grund av en propeller.
Ja, på grund av en propeller som AP7 då påstår sitter på en ubåt som har kärnvapen ombord. Det är rätt långtgående. Wärtsilä vidimerar inte att man levererar en propeller till en kärnvapenbestyckad ubåt. Det är någonting som är hemligt i den världen. VD:n för bolaget förnekade i Dagens Industri på en direkt fråga, levererar ni? Så det här är någonting som man inte pratar om. Det är bland en av de hemligaste detaljerna som sitter på en ubåt, det är propellen och propellens utformning. Och om man gör en sån propeller så har jag aldrig varit med om att man pratar om det. Men svenska AP7 pratar om det och brännmärker samarbetet. Och det är någonting som går emot hela den svenska staten och den finska statens grundläggande och uttalade intressen.
Jag måste hänga på där också. Jag tycker det hyckleriet som du är inne på här, hur beroende Sverige ändå är av USA i olika sammanhang, påminner om det här som utrikesminister Ann Linde hade ett möte om igår här i Stockholm om kärnvapennedrustning. Och framförallt Socialdemokraterna har ju varit väldigt aktiva i det här arbetet med att ta fram FNs konvention om förbud mot kärnvapen. Och det är ju någonting som amerikanerna har kritiserat oss för många gånger. Och nu har ju svenskarna gått med på någon form av kompromiss att vi ska vara observatör till det här, till den här konventionen. Men vi måste ju inse att Sverige är och kommer att vara beroende av det amerikanska kärnvapenparaplyt även framöver, även om vi inte vill erkänna det. Och det tycker jag kommer in lite på den här frågan.
Ja, det ligger väl i samma. Sen kan man säga att AP7, när man tittar på deras lustiga lista över svartlistade bolag, så svartlistar de även Boeing. Då kan man svartlista SAS om man är på det humöret, som ju flyger såklart med det här bolagets flygplan och så vidare och så vidare och så vidare. Så hållbarhet tycker jag är, dels är det ett otroligt mäktigt begrepp just nu. Om man säger hållbarhet så kommer man undan med vad som helst och man kan dra in nästan vilket tankegod som helst. Man kan förstöra samarbeten som alla vill ha egentligen. Och det är ett begrepp som måste diskuteras, det måste ha gränser, det måste sättas mot andra intressen. Det kan inte bara flyga in på det här viset som det gör i svenska styrelsemöten och helt dominera.
Okej, men är det ändå inte ett starkt argument att Wärtsilä bidrar med en nyckelkomponent till amerikanska kärnubåtar? Vill vi verkligen att våra pensionspengar ska gå dit?
Alltså, när du säger det på det sättet så känns det ju spontant som att nej, det vill vi inte. Men jag tycker som PM är inne på så måste man verkligen tänka ett steg till här. Och dels, vad är definitionen av en nyckelkomponent? Det är ju verkligen indirekt bidragande här till ubåtar som då används i det här syftet. Men jag tycker att då kommer man ju in på diskussionen om försvarsmateriel i allmänhet som vi har skrivit om en hel del på ledarsidan. Där det ju pågår ett arbete både inom EU och bland svenska institutionella investerare om att svartlista investeringar i försvarsmateriel. Och det tycker jag överlag är problematiskt.
Sen finns det en allvarlig fråga som har att göra med finansieringen av försvarsindustrierna. Det är ju en hel del av dem, till exempel Saab, som helt och hållet ligger på marknad och är noterade på börsen. Och när de stora fonderna beter sig på det här viset, det är många fonder runt om i Sverige och i världen som svartlistar bland annat Saab. Då blir det svårt för den typen av bolag att ha en rationell och bra kapitalförsörjning. Och man riskerar att sänka aktiekurserna permanent, vilket Magnus Dagel skriver om idag i en analys i Dagens Industri. Mycket intressant. Och det där är ju inget bra. Det är inget bra för oss. Det är bra för ryssar och kineser. Och möjligen för statliga franska försvarsindustrier.
Ja, man ska också komma ihåg när man pratar om försvarsmateriel att alla länder har en skyldighet att hävda sitt territorium enligt folkrätten. Och så det kräver ju ett försvar och det kräver vapen. Och Sverige är ett av få länder som har en väldigt framstående försvarsindustri här. Och jag tycker att det är att skjuta oss själva i foten att inte stå upp för den industrin.
Hållbarhetsfrågan och inkluderingsfrågan är någonting som vi återkommer till i Dagens Industri och som är viktiga ämnen som diskuteras hela tiden. Hur reagerar läsarna? Vad får vi för läsareaktioner på de här ämnena när vi skriver om?
Mycket bra. Äntligen någon som skriver, äntligen någon som vågar. Mitt intryck är att det här liknar lite grann migrationsdebatten 2015. Alla fattar att det är fel, att det inte går att hålla på så här. Och det är väldigt många som sitter på styrelsemöten runt om i landet och lyssnar på hållbarhetsdragningar och tänker att det här är fullständig galenskap. Det här måste vi sluta med. Men det är ingen som än så länge tar upp det.
Vi byter ämne och ska prata om den nya skatt som riksdagen igår beslutade om. Bankskatten, eller riskskatten som den också kallas. Det blev ingen rösträkning utan beslut med acklamation, som det heter. Tobias.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Vad är det egentligen som har hänt och vad betyder detta?
Ja, det är ju lite gåtfullt att en djupt kontroversiell skatt, nämligen att beskatta svenska banker, fast de naturligtvis är beskattade många gånger om, att den släpptes igenom av de borgerliga partierna utan att man ens begärde rösträkning. Och det har sin speciella historia. Den korta historien är schabbel, och den mer detaljerade handlar väl om att bankskatten finns på inkomstsidan i regeringens budget, eftersom de borgerliga partierna endast gjorde en, så att säga, minimalare än de annars kanske skulle ha gjort, så att säga, ändring av regeringens budget, och det var den som gick igenom den här ändringen, så fanns fortfarande den här inkomsten kvar. Så då anser KD, som för övrigt principiellt sett är för en bankskatt, de anser då att de inte kan rösta emot det här. Och då har alltså Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centern är för övrigt också emot. De har då ändå släppt igenom det här, men med tillkännagivanden bifogade om att det inte får drabba små aktörer, inte får drabba den här institutionen som heter Kommuninvest, som ger krediter till de mindre kommunerna. De stora kommunerna har ju sin egen upplåning. Och så det här släpptes igenom och är nu lagstiftning. Och det är många som undrar, de här tillkännagivandena som skickades med, hur ska de hanteras? Lagen trädde ju i kraft 1 januari 2022. Så att i en sån här djupt ideologisk fråga så tycker jag det är häpnadsväckande att den här sjabblades igenom.
Du nämnde Kommuninvest, och det har ju varit en stridsfråga att just Kommuninvest kommer att omfattas av skatten och också de små sparbankerna i landet. Det här har riksdagen bollat tillbaka till regeringen. Varför har det här blivit så kontroversiellt, Tobias?
Nej, jag tror att det blir väldigt konkret då, att det är lätt att se de stora bankerna, att ja, men de behöver betala mer skatt och de kanske man, Anders Borg var ju till exempel på sin tid väldigt inne på att de är underbeskattade i vissa avseenden och därför ska det hakas på andra skatter. Men det är ju ingen som ser för sig att de här små kreditinstitutionerna skulle drabbas. Men alla sådana här skatter faller ofta på gränsdragningsproblemen. Och det är precis det vi ser här.
Förlåt, får jag bara flika in en fråga här till våran skatteexpert. Nu pratas ju om att de här pengarna som man kommer få in genom den här skatten ska användas som en form av buffert som kan användas då om det blir en ny finanskris. Men vad hände med det här att de här pengarna skulle gå till försvaret?
Ja, det var väl det planen? Var ju så det var. Under januariavtalets kulmen får man väl kalla det i augusti 2019 så saknades det lite slantar till försvaret i den försvarsuppgörelse som höll på att manglas fram då. Och då kom regeringen på det här infernaliska att ja, vi växlar det mot en bankskatt. Så att det blev ju också en överenskommelse där Centern och Liberalerna i egenskap av januaripartier gick med på att införa bankskatten mot att det skulle komma några extra miljarder till försvaret. Det där är ju historia på sätt och vis. Nu har ju dammluckorna öppnats när det gäller finanspolitiken. Så att just 5 miljarder där skulle växlas mot 5 miljarder där. Det känns ju helt bizarrt med tanke på hur många hundratals miljarder som har gått ut i coronastöd och så vidare. Så att det är, antingen är det väldigt skickligt agerat av Socialdemokraterna eller också har de vunnit detta på walkover.
Okej, så nu kommer bankskatten att införas i sista ordet sagt här?
Ja, alltså den kan ju avskaffas igen och det här är ju en skatt som vad jag förstår då formellt fastställs vid vissa tidpunkter. Det går ju att avskaffa en innan kanske under året möjligen, men i vilket fall som helst, det här är ju en typ av punktskatt som inte finns några tekniska problem att avskaffa, till exempel vid ett regeringsskifte. Mm.
Hörrni, jag tänkte ta en tugga av kunskapens äpple och kom osökt att tänka på Barbara Bergström som jag ändå får lov att vara veckans snackis, PM.
Ja, efter ett porträtt i Dagens Nyheter så har sinnet runnit över på regeringskansliet och statsministern, skolministern, utbildningsministern och justitieministern. Så långt jag kan se, det kanske finns fler statsråd som är sig in i det här, har startat något som liknar en förföljelsekampanj mot den här enskilda näringsidkaren. Och det tycker jag att man ska bedöma som väldigt allvarligt. Så här får inte medlemmar av regeringen bete sig. Man får inte som minister, särskilt inte som statsminister tycker jag, ge sig på enskilda personer på det viset. Det är helt otroligt. Det var länge sedan man såg någonting liknande. Om man ska vara drastisk så liknar det ju på sätt och vis det som den kinesiska regeringen håller på med mot sina storfinanspersoner. Nu finns det väl ingen risk för att Barbara Bergström försvinner i några veckor. Men jag kan inte komma på något annat exempel där regeringen har betett sig på det viset. Och det skapar en rättsosäkerhet för Engelska skolans ägare. Vad är det den svenska regeringen vill egentligen? Ska hon följa liksom olika tyckanden på Twitter då för att undvika strafflagstiftning eller... Vad ska hon göra? Hon förhåller sig till lagstiftningen som finns i Sverige och till den tillsyn som myndigheterna ger. Och vad jag vet så följer Engelska skolan alla lagar och regler hittills.
Vad säger det här om vad vinst i välfärden kommer att få för roll i den kommande valrörelsen?
Stor roll ser det ut som. Regeringen beter sig som vilket populistparti som helst. Djupt osakligt och väldigt, väldigt grovt tonläge mot enskilda aktörer då. Så att det här återigen, det är väl tredje gången tror jag som S kommer kampanj om detta.
Mm. Tobias, vad säger ni om veckans snackis?
Nej, men jag är ju också lite fundersam inför valrörelsen och jag tycker nog att det hänger mycket om på vad andra partier säger också, därför att Socialdemokraterna tänker, som PM sa då för tredje gången, köra det här som ett valrörelsetema. Och det finns ju alltid en risk att vissa partier så att säga anpassar sig till detta och så att säga går på det här och spelar på Socialdemokraternas planhalva. Och jag tycker det skulle vara önskvärt om fler partier säger ifrån att det här är entreprenörer som betyder mycket för välfärden, att det är gällande lagstiftning som följs så att säga, att det här är personer som behövs för att välfärden ska hålla hög kvalitet i vårt välfärdssamhälle.
Tobias Wikström, Frida Wallner, PM Nilsson, stort tack för att ni var med idag. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Jag heter Andreas Johansson, vi hörs igen nästa vecka.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.